Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, det här avsnittet presenteras i samarbete med Hantverksdata. Vi vet att ni är en del hantverkare där ute som följer Sporthuset och det finns tid att tjäna för er att till exempel ägna sig åt mer poddlyssnande istället för att sitta och kämpa med pappersfakturor, tidsregistrering, följesedlar och annan administration. Hantverksdata har ett webbaserat orderhanteringssystem som gör hantverkslivet lättare. Entré Office heter det. Om ni går in på hantverksdata.se och scrollar er ner till kampanj så hittar ni Sporthuset-loggan där och ett särskilt erbjudande om ni använder koden Sporthuset. Klicka in er och gör en intresseanmälan. Hantverksdata.se alltså.
164 poäng under en och samma NHL-säsong gjorde fenomenet Wayne Gretzky redan som 19-åring och slog därmed Phil Espositos gamla poängrekord i ligan.
164 och Gretzky, ja. Vi fortsätter så. Just den 16/4/1999 så deklarerade The Great One att han avslutar sin hockeykarriär.
164 landskamper gjorde Jubomir Vranjes för svensk handboll. Jubo, eller den flygande köttbullen som också blev ett smeknamn, lyckades på de här 164 landskamperna rätt bra. 3 EM-guld, 1 VM-guld och 1 OS-silver.
The Boat Race, den anrika tvekampen mellan Oxford och Cambridge i rodd, en gång i tiden tror jag i sporthuset kärleksbombat av Lasse, avgjordes i år för 164 gången. Cambridge vann och utökade därmed den totala ledningen till 83-80, inklusive ett oavgjort lopp 1877.
164 fallskärmshoppare är världsrekordet i grupphopp, det vill säga att hoppa tillsammans och bilda en stor vertikal formation.
Länsväg 164 passerar Billingsfors i Dalsland, bruksorten vars fotbollslag Billingsfors IK spelade en säsong i Allsvenskan på 40-talet utan att vinna en enda match, vilket ger klubben en sista plats i Allsvenskans maratontabell.
164 är postnumret i Husby, där just nu guldjagande AIK-anfallaren Henok Goitom är uppvuxen. Goitoms egen klubb, Kista Galaxy, finns också i postnummer 164.
Ja, just nu är postnumret 164 till Sporthuset, för så många torsdagar är vi uppe i nu. Äntligen, Lasse, ja. Så är hon här.
Camilla.
Ja.
Äntligen, ja.
Vi har ju jobbat mycket tillsammans genom åren, men nu har det gått ett tag och då är vi tillsammans alla till Camilla, numera Enström.
Jajamän, jag har fortfarande inte riktigt vant mig, men Enström är det.
Nej. Hur, går det med Nordlund? Hur går det med namnteckningen?
Värdelöst. Det om jag säger, nej, det går inte. Det blir ett E.
Camilla är helt okej, och sen ett E, ja det räcker.
Ett E. Ja. Jag jobbar en bokstav per år kanske.
Vi var ju kollegor och sen stack väl du över till...
Hon drog bara, ja.
Jag drog bara.
Jag var bara.
Nej, men jag var i
Tundran
i Winnipeg var jag.
Kallt.
Fram och tillbaka, väldigt kallt. Vi snackar minus 20 var ju standard på vintern. Redan i september hade de snö i höstas. Det är tidigt. Men soligt jämfört med... Norrland så här års är ju rätt så mörkt ändå. Mm. Så man får välja svinkallt och soligt eller lite mildare men becksvart.
Och vad gäller nu för dig då? Du har ju bytt efternamn och du ser också annorlunda ut.
Ja, och det är inte bara en härlig semester med mycket god mat, utan det är ju faktiskt en liten bebis som växer i magen så att det knakar. Jag har svårt att tro att den ska bli nästan 3 månader större, den här magen som jag sitter och ruvar på.
Alltså, hur går det för moder? Jag måste ju ändå fråga det då, eftersom det ju trots allt är där din make spelar. Hur går det?
Vi kan vara beredda. Det är alltså, för er som inte har koll på det, alltså Tobias Enström.
Ja.
En gång till en guldmakare för Modo ju, när de vann SM-guldet 2007.
Heart of hockey.
Ja, och sen efter det över till NHL och en, ja, vad blir det då, 10-årig karriär där borta.
11 år till och med tror jag det blev. I första Atlanta och sen Winnipeg. Och nu är vi ju då alltså hemma igen i Sverige. Tobias har ju då signat på för Modo.
Ja, men hur går det för Modo den här säsongen då? Du måste ju ha
det började ju jättebra.
Ja, verkligen.
Onekligen. Och man pustade ut och tyckte att det här känns skönt och väldigt, väldigt lovande. Nu har de hackat lite. Några matcher här. Inte fullt samma statistik. Men de rapporter jag får är att man inte behöver vara orolig. De vet vad som behöver göras och vad de måste snäppa upp lite grann. Och då ska det vara under kontroll.
Hur trivs du i Övik?
Ja, men jättebra. Det är ju,
du är ju längre norrifrån.
Precis, Umeå.
Just det.
Så det är ju en timmes bilfärd från Övik.
Det är inte mer, nej.
Nej. Mm. Så jämfört med att ha fått pendla typ ett dygn för att ta sig hem till familjen, så är det nu liksom en timme hem till familjen. Och det är klart att det är en jättestor anledning också till att vi kände att vi vill komma hem. Vi vill vara närmare familj och vänner. Inte minst när vi ska bli 3 i vår familj. Mm.
Men äventyret i Nordamerika, när du tänker tillbaka på det, hur var det?
Ja, men jag tror att de första åren jag var där så var jag mest stressad över att jag inte var hemma hela tiden. Jag pendlade ju och jobbade ju kvar på Simor under många år. Även när jag och Tobias var tillsammans. Och stressade över att jag missade lite jobb och inte kunde tacka ja till allt man ville tacka ja till. Men sen nu sista åren, dels när jag började köra min podd därifrån, vilket var jättekul, men också när man också börjar förstå att det här är något ganska speciellt att få vara med om hela det NHL-livet, och det kommer ta slut om en ganska snar framtid, vilket vi ändå tog beslut att flytta hem nu då i somras. Att då försökte man njuta lite mer av det, för det är ju väldigt speciellt. Det är ju väldigt speciellt att var varannan dag få gå och se NHL-hockey och få se världens bästa spelare. Ja, det är häftigt.
Vilket är ditt främsta minne från tiden i Nordamerika, liksom, som kanske kopplar till hockeyn på något sätt?
Ja, men det var ju såklart slutspelet i våras. Det var ju en otrolig upplevelse att Winnipeg lyckades ta sig så långt som de gjorde och var verkligen med och slogs om och faktiskt kunna ta hem allting. Nu slutade det ju lite snöpligt om mot Vegas. Men det var en häftig upplevelse att få se hela staden lyfta, och också såklart alla spelare. Och,
är den är hockeytokig?
Det är en hockeytokig stad, verkligen. Det är ju
inte riktigt på Toronto-nivå kanske, men inte
jag skulle inte säga kanske Toronto-nivå. Nej. Men ändå, det är 700 000 invånare, räknas som en riktig småstad ändå. Och det de har, det är hockeyn.
Man måste väl ändå nämna väderytterligheterna, Winnipeg och Vegas.
Ja, faktiskt.
Det skiljer rätt många grader däremellan kan man säga.
Ja, jag kan tänka mig att Vegas-spelarna fick en chock när de kom till klivavplanet i Winnipeg. Vart har vi hamnat?
Med Vadaöknen, ja.
Hur blir man en av Sveriges bästa hockeyspelare? Vad har man fått offra och vilka med- och motgångar har man stött på längst vägen till proffslivet i NHL? Från pojkdrömmen till verkligheten i världens bästa hockeyliga. Jag heter Camilla Enström och ni lyssnar på Vägen till toppen.
His first National Hockey League goal. Oliver Ekman Larsson, he does it again in overtime with 0.3 remaining. Incredible finish tonight in Glendale.
Vi har ju fått lära känna NHL-spelarna extra bra tack vare dina djupintervjuer, vad ska vi kalla det, i Vägen till toppen.
Ja, djupintervjuer.
Och nu kommer din podd i ny skepnad. Berätta.
Precis. Nu alldeles strax så kommer jag att släppa säsong 3 av Vägen till toppen då. Jag vet att man inte får använda fantastiskt, men nej, det känns ja. Faktiskt fantastiskt roligt att få göra det. Det här har ju blivit lite mitt skötebarn att få lära känna några av våra bästa svenska idrottare lite närmare och liksom få ta del av deras resa och allt jäkla jobb som ligger bakom de här karriärerna. Och nytt för den här säsongen är då att det inte bara kommer att vara hockeyspelare utan att jag öppnar upp portarna till alla olika idrotter, vilket känns jättekul och jättespännande.
Men det är idrottare fortfarande som är fokus?
Ja, det är det.
För det finns ju andra människor som når stora herregud, som vi ska intressera oss för. Vadå?
Men nu är vi ju sporthuset, det finns bara sport. Finns bara
jo, men alltså som har nått stora framgångar och som ju efter enorma insatser såklart som också, jag tänker till säsong 4.
Ja, men exakt. Det är inte omöjligt. Det är en bra tanke.
När kommer
men
första avsnittet egentligen?
Första avsnittet är planerat att släppas den 9 november.
9 november, nu ska vi se här.
Och då blir det intervju med
trumvirvel Andreas Granen Granqvist.
Jaha, bra.
Så det känns ju som en bra start.
Han är ju tillbaka i Allsvenskan också. Vi ska gratulera Helsingborg förresten. Verkligen. Kan vi passa på att göra, för sen vi spelade in förra avsnittet så är alltså Helsingborg tillbaka i Allsvenskan efter 2 år är det väl, i Superettan alltså. Kan du redan nu, du har ju inte träffat dem än så kan nej. Du säga, men om Granqvist är med i Allsvenskan nästa år, han sa väl att ändå är sannolikt. Det har ju snackat om Manchester United och annat. Det får du fråga om.
Ja, men det kommer jag definitivt försöka mitt bästa att pressa honom på. Jag gissar att det kan bli svårt att få något svar där, men han har ju ändå öppnat lite grann va, och säger att det är smickrande och det beror på vad Helsingborg vill och så vidare. Så det låter ju inte helt stängt, men det är frågan.
Men det är alltså, som jag ser det, fredag den 9 november. Det är bra, då kör man torsdag med sporthuset och sen exakt. Hänger man bara på. Men du kommer inte varje fredag, eller?
Nej, 163 fredagar jag jobbar inte lika hårt som ni, hårt som ni gör. Så jag kör varannan fredag då.
Ja, det är helt okej.
Så att jag hinner med lite annat
däremellan. Hur ser gästlistan ut? För jag kan tänka mig att du kommer rätt långt i förberedelsedelen.
Ja, men det har jag. Jag vet inte om jag ska avslöja alla, men Charlotte Kalla finns med. Hon var jag väldigt sugen på efter OS att få prata mer med.
Måste du komma med en del om Tornedalen?
Det ska vi nog kunna ordna.
Vad heter den där drinken?
Paella Sunrise.
Ja. Fråga om Paella Sunrise om hon har druckit den någon gång.
Jag ska notera och fråga. Ja.
Vad var den innehållande?
Alltså, Paella Sunrise är ju, för det första så tror jag man kan säga att den är relativt riklig. I mängd. Och sen så är det alltså så att det är väl jag vet inte exakt hur tillverkningen går till, men det är i alla fall sån sprit. Och sen är det ju en korvskiva som sitter som lite som man, om man tänker sig, vad säger man, garnering. Ja. Så det är typ dekoration nästan bara.
Och sen, snackar vi falukorv då?
Ja, det gör vi nog i första hand. Ja. Och sen så är det ju, vilket är mycket viktigt, ett lingon.
Ett lingon. Varken mer eller mindre.
Ett lingon.
Bör jag ta med mig den här drinken på när jag ska göra intervjun, tror ni?
Ja, jag tror inte att det är fel. Jag tror inte att det är fel.
Men det kan bli avslappnad stämning.
Sen är det väl så att brännvin i det fallet, alltså det, brännvinet, den gången när jag konsumerade detta, den serverades ju inte från den mest tydliga systembolagsflaskan.
Nej, det gjorde inte det, va?
Nej.
Nej, det brukar vara så norrut.
Ja, jag vill inte på något sätt säga så, men jag kan säga att så var det den gången.
Så var det den gången. Men ja, nej, men jag måste bara tillägga, det som jag tycker är kul med de här intervjuerna, det är ju att försöka få gå på djupet, ja, men med till exempel Charlotte Kalla då. Vad är det som har gjort att hon har det pannben som hon har? Att lägga ner de enorma timmar träning för att bli liksom världens bästa och kunna slåss om medaljerna som hon gjorde på OS.
Jag älskar verkligen de här mötena också, därför att det finns sådana historier att berätta om den svenska idrottstraditionen. Det finns säkert i många andra länder. Jag menar inte att det är specifikt svenskt på något sätt. Men det är, oj vad vi har, jag säger vi, som medborgare här i landet. Oj vad vi har skickliga, duktiga, noggranna, stenhårt arbetande världsstjärnor i Sverige. Det gillar jag.
Boy, am I excited to talk about this guy. This guy was so good in the Swedish league in the playoffs. It was outstanding. He won the MVP. And, you know, in Vancouver, you needed a new generation, a new Swedish generation to replenish and to, you know, to fit above the, you know, to get the team to the next level. Elias Pettersson is that guy. And I can tell you that one guy in Vancouver that's really excited to see him is Brock Besser. because Brock Besser is that shooter, is that guy that needs, you know, the puck in good areas. While Elias Pettersson's got the IQ, the understanding, he can shoot, he can score, but he can certainly pass. And his hockey IQ is through the roof. I think that this guy's got tremendous potential to be able to break the record of Kent Nilsson of most point by a Swedish, you know, player under 20 in the Swedish league. Kent Nilsson went out to be, you know, an 100-point guy in the NHL. Peter Forsberg's pretty good there, and yes, he is the golden. With Rasmus Dahlin, he is the golden generation of Swedish hockey.
Well, you know, the thing I like about this guy is that he plays with a little more bite than you would expect for a guy who's slight of frame. I talked to Ryan Johnson, who works in player development last year, and they said, you'd be surprised just how competitive he is.
Men vi kan inte sitta här och slänga glosor på NHL och inte nämna det som sker nu. Jag menar, Elias Petterssons framfart efter att han har kommit tillbaka från en hjärnskakning dessutom är ju, måste vi ju. Och det ska bli oerhört spännande att se hur han utvecklar lingot, språket, när han kommer hem igen. För han var ju inte direkt den mest vältaliga när han var hemma. Han ställde alltid upp och pratade alltid och var mycket trevlig. Men han är ju jag är kolossalt imponerad. 7 mål utav de 7 han har spelat är en sak. Men han fick ju en rejäl propp. Mm. Det var ju någon som tröttnade på att han åkte kring där och var överlägsen. Vet du, och slängde ner han i isen. Fick han ju dessvärre hjärnskakning. Mm. Och det har ju hockeyn problem med. Men och fick vila 6 matcher. Kommer tillbaka och alldeles precis när vi åker till den här podden får vi besked om att han har smält in 2 mål i en och samma match här igen. Mm. Så alltså det skottet han har, de handlederna han har, det måste vara någonting unikt när det gäller svenska ishockeyspelare.
Och som vi hörde i det här klippet alldeles nyss från nordamerikansk TV, så är det så att det finns ju enorma förväntningar på honom. Alltså man pratar om, det var det de gjorde här, Kent Nilsson, att han slog Kent Nilssons rekord för juniorer i SHL. Och Kent Nilsson är ett ganska aktat namn där borta. Han har ju poängrekord bland svenskar genom tiderna, va, tror jag, under en säsong i NHL. Och Peter Forsberg kommer också upp då i liknelserna med Elias Pettersson, som du inte fick uppleva. Ni gick ju liksom om varann här.
Ja, vi gjorde ju tyvärr det. Man hörde ju snacket om honom, men jag hade ju tyvärr inte möjlighet att se så mycket av han spela, eftersom det misstämmer lite tidsmässigt och så vidare. Men det är ju otroligt häftigt att en kille som inte ens har hunnit fylla 20 år kan ta klivet efter bara en säsong i SHL över till NHL och göra det på det sättet han har gjort det. Och det känns som att han aldrig har gjort annat. Han är självklar.
Nej.
Där.
Och han kommer ju ha mer utveckling och presentera. Jag minns från junior-VM i Buffalo, det apropå var kallt, här nu i januari 2018, så var ju vi var där bevakade det på TV4 SVT. Och då bodde vi på samma hotell som spelarna. Nästan alla lag bodde där, fanns typ det hotell att bo på i Buffalo, nära arenan, typ så. Det var bra, men kallt, otroligt kallt. Man satt och åt frukost med mössa på och såna grejer. Ja, och jacka också.
Dåligt hotell i så fall.
Nej, men de var inte, det var kallt helt enkelt.
De fick inte uppvärmning.
De eldade så mycket de kunde, men det räckte inte. Det var kallt ändå. De hade inte Winnipegs vana av minus 40, men det var kallt i alla fall.
Isolering.
Men då när man stod i hissen, jag skulle hissen upp till min våning där jag bodde, då bodde Elias Petterssons föräldrar på samma våningsplan som jag, med slovakiska hockeyspelare förut. Så att jag hamnade ju med Pettersson en morgon när han skulle upp till sina föräldrar som bodde på samma hotell där alltså. Men vet, det är ju han, jag tänkte, och vi stod och snackade en stund, han är ju mycket artig. Mm. Så vi pratade en stund. Men alltså, han är ju inte så stor.
Nej.
Och jag tänkte, gud, ska han åka över till Nordamerika till nästa år alltså? Undrar hur blir det slutspelet i Sverige? Så jag stod och funderade på så här, man tänker liksom så här. Men alltså, det är en ny hockey, det är en ny tid. Och ishockeyn har ju ändrats så att det är lättare att vara mindre i kroppsstorlek och kolossalt framgångsrik idag än vad fallet kanske var om du backar 10-15 år.
Så är det ju definitivt. Alltså jag kan ju bara titta när min kära man åkte över, som ju inte är så stor. Då var ju det ganska ovanligt, speciellt också han som är back. Medan nu går det ju mer och mer mot att du ska vara spelskicklig, inte stor, inte det första.
Stor förändring, stor förändring.
Prioritet.
Men vad tror ni då? Och tycker gärna till ni som lyssnar också, Elias Pettersson, givet att det inte blir någon, att han hamnar i någon hjärnskakningshärva och skador och så vidare. Var är vi någonstans om 15 år när vi tittar tillbaka på hans karriär? Är vi på Forsberg-nivå eller är vi på Zetterberg-nivå, som ju kanske lite under? Var någonstans?
Det är ju hjärnskakningarna emot. Det var ju maximalt illa egentligen att det kom en sån smäll så tidigt. Vilket innebär att vi vet inte vart det tar vägen. Men med den reservationen sagt så tycker jag, eftersom det är en målskytt vi snackar om här, ett otroligt skott. Alltså det är helt magiskt. Vilka handledare alltså. Det bara smäller. Och han har ju sånt självförtroende. Och det är så självklart när han lirar. Att jag tror att får han växa till sig ytterligare några kilon, då kan det där bli väldigt, väldigt bra. Det kan bli den främsta svenska målskytten i National Hockey League genom tiderna.
Högt i tak i sporthuset.
Vilken match? Vilken match? Vilken match? Vilken match?
Du tänker på AIK Malmö FF i allsvenskan i fotboll.
Nej, faktiskt inte.
Ja, nej, precis. Det är många matcher i och för sig.
Vilken match?
Ja, alltså jag såg att du på Twitter följde oss noga.
Vilken sändning?
Och det hände ju väldigt mycket i slutet på matchen.
Kan man lugnt
säga? Fotbollsmatchen som sådan fram till det här som händer i slutet är ju en vass fotbollsmatch. Men det är ju inte så att man liksom svimmar. Men Malmö FF bättre. AIK hade stora problem när de hade sina nyckelpjäser på mitten ända framme borta. Och Malmö kontrollerade det hela och gjorde egentligen 2-0. Och det var en diskussion om offside eller inte. Ett av många som samtalades kring millimeterrättvisa och så vidare. Och sen får AIK en frispark som Malmö FF har mycket synpunkter på i den 96 minuten. Som då Sebastian Larsson skruvar in. Och det är ju ett drömmål, ett magiskt mål, en enorm träff och alltihopa det här. Skruvar den över en stolp in. Och du vet, 31 160 på Friends Arena i Solna. Rätt många hade börjat gå lite tidigare för de måste ta sig ut därifrån också. Annars kan ju det ta en mans ålder. Men Malmö FF mycket kritiska mot att den där frisparken utdömdes. Det visade sig att muren dessutom stod lite för långt ifrån. Det var ju rejält långt ifrån, 11 meter istället för 9,5.
Det var ju ni som hittade det sen igen.
Amen, och det blev diskussion detta. Men när Sebastian Larsson firar detta så springer han ju med full fart, inte mot Rickard Norling, AIK-tränaren som står med armarna i vädret djupa, utan rakt ut mot Malmö FFs avbytarbänk istället och gör någon sorts ner på knä och glider fram där och stannar väl någon meter, halvannan meter. Det blir tumult och det kommer spelare och ledare från alla håll. Det kommer säkerhetspersonal och ordningsvakter in i detta tumult. Alltså i den, samtidigt som alla på arenan bara skriker och skriker och alla skriker högre. Det är omöjligt att reda ut. Och mitt i det här står ju domarna och tänker, vad ska vi göra här? Och försöker ju sära på dessa kombatanter. Sebastian Larsson, AIK-spelaren, sa efteråt i Olof Lunds intervju mikrofon att det är känslor och det är passion och det är idrott och så ska det vara. Vi vill inte ha robotar. Var på Lund sa det att det var ju ganska kritiskt från svenskt håll, även från Larssons håll, i fotbolls-VM när precis motsvarande sak hände mot svenska bänken. Exakt. Då. Vad jag menar och vad jag tycker är viktigt att ta upp efter detta, det är att ja, det är såklart mycket känslor, mängder med känslor, mängder med passion, mängder med engagemang. Och det är klart att det blir oerhört hett i en sån här situation. Men jag menar att det finns en gräns. Jag kan inte peka ut exakt var den går, men för var och en som lyssnar på detta tänker att någonstans finns det ju en gräns för när mitt känslospel liksom kan inte ta över ännu mer nu. Det räcker nu. Och då menar jag att går det över det, då måste det vara ett regelverk som inträder och säger att det är inte okej. Varför kommer det... Det är ju, vad kan det vara? 7, 8, 9, 10 spelare och ledare från varje håll som är involverade i det här. Jag menar, hur länge kan det hålla på? Det var ju upprört säkerligen i 45 sekunder, en minut, innan de fick liksom särat på kombatanterna. Och då menar jag så att nej, det går över den gränsen jag tycker är okej.
Vad ska det leda till, tycker du då?
Ja, definitivt att administrerande förbund, som jag ju säger så ofta då, men de som arrangerar tävlingen ska ta ansvar för detta. Jag förstod till exempel inte i samband med EM-finalen i fotboll 2016 när Frankrike möter Portugal. Och Portugal leder med 1-0. Cristiano Ronaldo är skadad och dyker upp och står helt plötsligt i tekniska området tillsammans med sin kurs. Det är ju roligt och det är bra och han är engagerad och han far och han jublar och han hoppar och det är jättebra. Men sen står han ju helt plötsligt in till Didier Deschamps som är tränare och manager för La France, La République. Och när han vänder sig om där, han ser ju rätt burdus ut, Didier Deschamps. Han ser ut att vara ner och vevat i Marseilles hamnkvarter. Och när han vänder sig om så står helt plötsligt Ronaldo där, in till honom precis på den franska sidan. Vad är det frågan om? Det finns inget känsloläge som säger att du ska gå in och ställa dig där.
Nej, för det du invänder mot är liksom Sebastian Larsson. Det är känslor, låt det vara känslor.
Till en viss gräns.
Ja, okay.
Till en viss gräns. Och han fick ett andra gult kort som blev rött för han hade ett gult sen tidigare. Och det tycker jag var en korrekt bedömning. Han skulle ha det, så det var inget mer med det. Men det är ju fler som är inblandade här, tycker jag. Och någonstans känner jag bara generellt när vi resonerar, och ni lyssnar och du som lyssnar tänker till och är med här också, hoppas jag. Det får inte gå för långt. Jag tycker generellt sett det måste finnas en gräns. Och jag tycker inte vi kan skylla på eller att idrotten kan bara hänvisa till att det är känslor, det är engagemang. Känslor! Det ska det vara, men lugn nu. Vi måste ha ett normalt uppträdande också.
Ska du säga som lackar hela tiden?
Ja, men jag får ju det jämt. Vad ska du lacka på nu?
Lasse är ju expert på
känslor. Simor klippte någonting, blev någon reklam, blev fel eller någonting sånt där. Då fick jag på Twitter, ska du lacka nu eller?
Ja, just det. Det är bra, men vi har lyckats sätta en rubrik i alla fall.
Lasse lackar, det kommer tas in i Svenska Akademin här.
Ja, eller hur? Eller?
Nytt begrepp.
Lasse lackar ut.
Camilla, någonting du har funderat på i dessa idrottsdagar?
Ja, men från herrallsvenskan till damallsvenskan måste vi ju prata om. Jag ska ärligt erkänna att jag trodde att Piteås saga inte skulle få ett så fint slut när de förlorade den där näst sista omgången mot Rosengård. Men att de ändå lyckas ro det i hamn. Man måste liksom älska det här att pengarna spelar ingen roll. Det kommer den här lilla klubben som har rest, jag vet inte hur många mil för att spela sina matcher. De har inte de stora stjärnorna, de har haft skador som har avlöst varandra, tränare som behövt ta timeout, dålig ekonomi etc. etc. Och ändå så lyckas de vinna SM-guld.
Det är en sån här Hollywood-story liksom, som man gör filmer av.
Ja, men verkligen, det blir liksom inte bättre än så här, och det är i verkliga livet. Och jag tänker också så här, vad mycket det här betyder för Piteå som stad. Lite drygt 20 000 invånare i tätorten.
Och Norrbotten.
Och Norrbotten. Jag kommer ihåg när jag själv växte upp i Umeå, och Umeå IK var som störst. Alltså det var ju ett enormt varumärke och liksom lockade jättemånga sponsorer och vann SM-guld 7 gånger tror jag. Och liksom ökade sin omsättning, hade bäst publiksnitt. Och det var ju de man såg upp till, det var ju de man gick och tittade. Vi snackade ingen herrfotboll då, vi snackade ju damfotboll.
Och en oerhört häftig sista omgång.
Verkligen.
I och med att de gör ju sin egen insats, vinner med tydliga siffror mot Växjö, var det 5-1 eller 6-1
tror jag till och med det blev.
Och allting avgörs på ett annat håll. Ha. Och där står alltså 2-2 mot slutet. Göteborg hade ju 2-0, Rosengård hämtar igen 2-1-2-2. Och vid 2-2-läget så är det så att Göteborg kan inte vinna därför att Piteå är före, det kommer att bli så. Men Rosengård, gör de 3-2 då vinner de. Så allting är på avgörande och Göteborg vinner matchen med 3-2, gör ett mål i 90:e minuten eller någonting, så att då tippar guldet till Piteå. Mm. Och den typen av sista omgång, det tycker jag är vanligt häftigt alltså. Det är ju
sen när vi hade sportextra på sporten, man hade den här typen av, ja, man kunde hoppa mellan arenorna, ja, så målgingen man väntar, dyrt mål, vänta vilka smurt, ja, mål, för det var 2-0 Göteborg upp till lika läge, ja, och sen, ja, och så studsa mellan arenan och välja rätt arena att vara på. Och just hösten också, med den här, ja, känslan som är på, ja, hösten. Ja. Den krispiga hösten, allt ska avgöras om det är kval eller om det är guldfight som är i det här fallet då.
Och vad väljer du då? Du ligger alltid på den arena där ett mål kan skapa skillnad. Mm. Ett mål kan skapa skillnad. Mm. Och om det är en vanlig driftsomgång så ligger du alltid hellre på en match där du vet att nästa mål kommer att skapa en teckenförändring. Mm. Det står kryss från början eller det skiljer bara ett mål, det är en etta som kan bli ett kryss då, eller vad det kan vara.
Det innebär att den här sändningen på radion då skulle ha legat ganska mycket på matchen i Göteborg.
Absolut, ja, Piteå var helt ointressant.
Och så var det väl, de flesta, ja, journalister åkte ju till Göteborg, ja, för att
de fick
se vad som
rätt
hände,
buckla, va?
Hände där.
Jag tror de fick någon sån här, de fick andra bucklan.
Ja, men
andra
så, bucklan. Just det, det finns ju flera, det har vi ju lärt oss.
Ja, men regelverket, alltså i den sista omgången så ska pokalen vara på det stället där serieledaren inför den sista omgången.
Just det, så
spelar.
Är det.
Mm. Precis tillsammans med den högst tänkbara prisutdelaren, vilket ju normalfallet då är förbundsordförande. Vederbörande ska åka till, i det här fallet då, Göteborg. Mm. För där var ju serieledningen inför den avslutande omgången.
Och så var
det var ju Rosengård, va? Mm.
Men häftigt, med vi fick ett mejl här från Bosse Lundberg som gick in på sporthusetpodcast.se som vår hemsida heter. Där finns kontaktformulär och han hörde av sig och han var imponerad också över publiksiffran. 3778 åskådare LF Arena i en stad bestående av 23 000. Så gjorde han en skön uträkning då. Jag vet inte om man kan jämföra så rakt av, men det skulle motsvara 152 000 på en match i Stockholm. Om man tar då.
Det är en bra publiksiffra då.
Ja, precis. Men ändå kan man säga att, och apropå Umeå också då, på den tiden så verkar det som att, för damallsvenskan har ju annars en del problem med publiksiffrorna, men just i de här fallen då så finns det väldigt starka lokala fästen.
Ja, men så gör det ju, och det behövs ju sådana lag som Piteå som kan liksom samla en hel ort lite grann, känns det som, och bygga en stolthet. För det är klart att, jag googlade bara för skojs skull, Piteå högst upp på liksom kända lag stod nu mera Piteå IF då, efter det här första SM-guldet.
Ja, det. Vad har vi på Piteå? Mikael Renberg.
Ja, definitivt.
Inom idrotten.
Som ju är tung.
Hör av er om ni. Vad har vi för Piteå-kopplingar?
De var duktiga innebandy. Vibax heter de var från Piteå. Hade skickliga innebandy en gång i världen.
Det som också bara känns intressant med Piteå också, att det känns som att som vi har sett upprepat gånger här på slutet, det här med att det är laget före jaget. Jag menar, titta under VM med Jannes gäng, det var, snackade väldigt mycket om laget. Titta den resa Östersund har gjort med att byggt upp ett lag med spelare som kanske inte var de stjärnspelarna som andra klubbar slog som. Och på samma sätt, det är klart, när du sitter uppe i Norrbotten och har begränsad ekonomi, du måste locka en annan typ av spelare och locka med andra saker än bara ekonomiska, och det sättet de har lyckats göra det och bygga den här gruppen som liksom tar sig hela vägen.
Jag tycker det är intressant att notera damfotbollens framgångsföreningar. Därför att här pratar vi faktiskt om Norrland i flera aspekter. Jag menar Umeå och Västerbotten, ett gäng söderut, mil söderut i och för sig från Piteå. Men ändå var ju framgångsrika och dominanter i damfotbollen så himla länge. Fråga mig, jag vet, jag jobbar med Hanna Marklund.
Mm. Ja, det var verkligen. Hur nära var du hamnade i damallsvenskan?
Ja, men det var tyvärr, måste jag säga, inte så jättenära. Nej. Jag gick fotbollsgymnasium och liksom satsade ändå hårt på det under en period, men det var ju när UIK var som bäst och de hade liksom Hanna Ljungberg, och men UIK var ju såklart jättestarka under den här perioden, och liksom bara som ung tjej att ha de förebilderna som man hade då. Jag kommer ihåg när jag var liten, stod liksom och köade för att få Hanna Ljungbergs autograf, och jag kommer ihåg när de värvade Marta, och jag var på den pressträffen av någon anledning, jag vet inte, när hon flögs in och presenterades på någon bilaffär, tror jag gjorde och sådär, och vad det betydde liksom. Jag såg någon siffra att de liksom dubblade sin omsättning där när det gick bra, från 3,5 miljoner då till 7 miljoner 2004 tror jag det var, och liksom hade bäst publiksiffra både hemma och borta i hela damallsvenskan. Och det är väl fantastiskt att vi har...
Nu sa du fantastiskt.
Fan,
fenomenalt.
Oj, förlåt. Två misstag svära, på rad.
Svära ingen misstag här jämfört med fantastiskt. Det kan vara
mycket lindrigare.
Det är mycket, ingenting.
Jag tar tillbaka båda de där F-orden. Nej, men det är ju häftigt och väldigt bra att vi faktiskt har nu en fotbollsliga som sträcker sig från Norrbotten då ner till Skåne med starka lag som kan konkurrera.
Och titeln stod mellan Norrbotten och Skåne i sista, ska man komma ihåg.
Alltså, du tittar på mig som heter ordpolis här borta. Måste
men det är du.
Ja, jag är ju det.
Du är ju faktiskt
men det. Grattis Piteå i alla fall. Och, mycket hockeyspelare från Piteå. Jag har tagit fram lite namn där. Mm. Thomas Bulan Berglund, numera tränare ju. Förutom Renberg, Mattias Ölund och som de brukar skriva Luleå hockeysupporterna, Jan Allan Sandström, som är kanske största spelaren i Luleå hockeys historia på många sätt. Och så alla utanför idrotten, Lisa Marklund, undrar om hon jublade över det här.
Säkert, hon är ju sportintresserad.
Ja, Lasse hämtar en jättekanna med kaffe nu. Lennart Jäkel, jäklar vad bra han var i Jägarna. Med flera. Alla förstås med i gratulationskören till Piteås SM-guld i damfotboll.
Grattis!
Mm. Vi kanske kan fira med en Pitepalt.
Öppet hus i sporthuset.
Vi har fått ett anonymt mejl till sporthuset. Det är faktiskt för första gången. Ett anonymt mejl. Det är egentligen en uppföljning av diskussionen som vi hade i avsnitt 152. Vi kan hoppa tillbaka till spelare om ni vill uppleva den igen. Men det handlar om 21-årige Jesper Nordin som representerat AIK Härnösand och Surahammar i Hockeyettan och som tog sitt liv alltså tidigare den här sommaren. Föräldrarna gick sedan ut på Facebook, hans mamma Annette framförallt, och pekade på mobbning under Jespers tid i klubben. Hon sa det att, eller hon skrev det, att jag kommer i framtiden kämpa för att inte fler ska bli mobbad och utfrysta inom ishockeyn. Att bli ratad, utfryst och mobbad tog knäcken på Jesper, och det som pågår i kulisserna inom elitsport måste få ett slut här och nu. Vi diskuterade det i avsnittet då med bland andra Thomas Johansson som ju finns inom ishockeyn. Och nu kom det här mejlet ifrån en som uttrycker sig som en spelare som vill förbli anonym för att slippa konfrontationer i en liten hockeyvärld. Och han skriver det att jag har sett spelare bli utstötta av ledningen snarare än mobbning mellan spelarna. Vi hamnar ganska mycket i diskussion om mobbning mellan spelarna, men att han trycker på det här med att ofta sett det från ledningen. I min klubb så kom jag under säsongen blev väldigt gott omhändertagen till en början. Det sportsliga för mig gick bra till en början, likaså relationen med tränaren. När min prestation gick ner så minskade naturligtvis min speltid. Det är något man som spelare kan och ska kunna ta. Men något jag inte kunde ta, det var att behandlas annorlunda av ledarna även utanför isen. Jag minns att när jag kom till hallen, gick förbi tränarrummet innan kapprummet, där tränaren ofta satt och slängde ut ett hej till de passerade spelarna i början när det gick bra. Hälsade de på mig på det sättet också. I slutet fick jag inte ens ett hej. Det var som de inte riktigt fanns eller brydde sig. Och efter en månad av den här behandlingen så valde jag själv att lämna. Eftersom jag helt enkelt inte kände någon glädje att spela. Och jag minns flertalet gånger då tränarna satte upp träningsfärger på tavlan i omklädningsrummet. Med femmorna då. Det var flera gånger som särskilt en spelare i vår trupp, vi kan kalla honom spelare X, inte var med. Och ibland hände det att det stod bara junior och spelare X bara saknades helt på tavlan. De hade alltså kallat in den från juniorlaget och glömt av uppenbarligen att de hade spelare X i truppen. Och med det här mejlet så vill jag inte lägga ifrån oss som spelar ansvaret, men ledarna måste föregå med gott exempel. Man måste kunna skilja på spelare och person. Det här är ett strukturellt problem där ens prestationer på isen styr hur du blir behandlad utanför isen av ledare och medspelare. Det här problemet är inget unikt för det lag som jag tillhör och tillhörde.
Ja, men sluta, säger jag. Alltså, för mig är det en total gåta hur man som ledare kan behandla spelare på det här sättet. Man ska komma ihåg att de här omklädningsrummen, det är ju spelarnas arbetsplats, som vilken annan arbetsplats som helst. Och tränaren blir ju chefen på golvet, för det är den som är där varje dag liksom i den dagliga verksamheten. Och jag tycker att därför måste också tränaren någonstans sätta ribban. Hur behandlar vi varandra och föregå med gott exempel? Jag vet till exempel bara när jag klev in på Discovery inför OS på ett av de första mötena som vi hade. Det första de sa där då var så här: här behandlar vi varandra schysst, vi tolererar ingen som helst form av trakasserier på något sätt. Och man har bara en chans.
Just det, kommer jag. Vi var på samma möte där. Precis.
Exakt. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jättebra. Det fanns inga tvivel. Här är det liksom, så här beter vi oss. Och det var tydligt signalerat från högsta nivå. Och det, så borde det vara inom alla arbetsplatser, inom alla idrottsklubbar. Dessutom, så om man spelar hockey eller vilken sport man än spelar på den här nivån, så lägger man ju ner sin själ i det här för att prestera så bra som bara möjligt. Hela ens liv kretsar ju kring det här. Och det är klart fan att man skulle må dåligt om man då kanske har en period när man inte presterar på isen och dessutom blir behandlad som luft vid sidan om.
Men jag menar ju att det här är klubbansvar, alltså det är klubbkulturen som ligger, som ligger som bakgrund i, och det gäller stor klubb som liten förening. Nämligen att det här behöver man ta ifrån början och bestämma den riktning man vill gå. Det vill säga, du får inte komma in och vara tränare i den här klubben om du inte jobbar efter de grunderna. Och då blir det så här, det är vad man säger, värdeord och den värdegrunden vi jobbar efter. Men du måste ju också leva efter den, du måste låta den bli en naturlig del. Och det bestäms ju av klubbledningens kompassriktning. Är det en ordförande i en klubb som säger att nu ska vi jobba med det här, vi ska följa upp det här, vi ska ha det här som den huvudinriktning i vår verksamhet, då blir det ju så. Då blir det ju så, därför att styrelsen måste ju arbeta på det viset. När du kommer in som tränare och ska träna ett visst lag, då är det de här förutsättningarna som gäller. Och det kommer vi ju följa upp.
För det är väldigt svårt för den lilla spelaren i det här fallet, som Jesper och den här som hörde av sig, att säga så här: hallå, hallå, jag tycker tränaren är inte schysst mot mig. Det kan vara väldigt krävande att höja rösten på det sättet. När han redan kanske vet att han riskerar mindre istid och så vidare om man börjar protestera.
Det handlar om ansvarstagande av ledningen. Mm. Det handlar om att ha en aktiv ledning, en aktiv styrelse som tar ansvar för den förening, den klubb vi vill ha.
Ja, men du sätter ju huvudet på spiken där, för det måste ju någonstans också komma uppifrån. Som Tommy var inne på, så tror jag att det är jäkligt svårt kanske som enskild spelare, om man dessutom redan känner sig ganska utsatt, att liksom ställa sig upp. Det krävs ett jäkla mod för att då ställa sig upp och säga: hörni, det här tycker inte jag är okej, det här är inte schysst liksom. Det faktum att en 21-årig kille känner att han inte orkar leva längre. Och enligt hans mamma så handlade ju det mycket om den situationen som var inom hockeyn. Om vi stannar upp och tänker på det en sekund, har det inte gått på tok för långt då?
Jo, men det är ju,
alltså då är det ju, det sägs ju självt att så kan vi ju inte ha det.
Sporthuset 164.
Det är många som hör av sig Tack för att ni gör det. @ Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Och här är då Fredrik Örtengren som skriver det. Ni pratade om språket som manliga spelare har på isen, planen eller vad de är i sporten. Ingen nämnde hur det låter på Älta Tigers hockeymatcher när de spelas, eller Luleå Danfotbollsmatcher spelas, eller för den är när Klara och Mikaela möts i ringen. Hur är deras språk till varandra?
Vad sa du personligen?
Nej, jag såg och läste media att du gick mot, liksom, till personangrepp mot mig.
Jaha, var det personligen?
Och sa att folk slickar min röv.
Ja, men jag tycker, nej, men så här är det. När man står på en invägning och du gör en sån grej som är så jäkla vidrig och alla står tyst och bara matas med det, då tycker jag folk slickar över. Då var jag den enda som skrek bu. Jag tycker det är lite så här disrespectful, liksom. Och det står jag för. Jag, det är inte ett personangrepp, det är en moralisk åsikt.
Och vad är det för jävla patetisk åsikt? Du håller på med proffsboxning. I ringen så smäller det ordentligt. Skulle du inte ens kunna ta lite vatten över huvudet?
Är det inte jag som fick vatten på?
Nej, precis. Så varför tar du hennes parti när jag är din stallkamrat och landsman?
Du är inte min stallkamrat, Mikael.
Nej, okej. Okay. Nej, jag är jävligt glad för det i varje fall.
Det hoppas att du får se honom.
Du kommer få se den tionde. Alltså, gud, jag längtar så mycket för att få tappa igen din käft och visa.
Du kan ju prova.
Vi hamnar ju ofta i, och på något sätt har man ju kanske bilden av att det är värre tongångar när män möter varandra. Med så här, men hur är det, Camilla? Du har ju själv spelat.
Ja, det har jag ju. Och jag kommer faktiskt inte ihåg att det var så mycket skitsnack, om man ska säga så. Eller så mycket såna här psykningar. Säkerligen så för sig gick det väl. Och jag kan ju som sagt inte säga hur det är i damallsvenskan. Men jag kommer inte ihåg att det var speciellt mycket. Men sen så känns det ju också som att det finns ju också en machokultur inom hockeyn då, framförallt. Och jag har svårt att tro att den är lika utbredd inom damhockeyn, utan att veta, ska jag lägga till. Men jag har ändå svårt att tro det. Jag såg också att DN gjorde en enkät inför säsongen där de faktiskt ställde den frågan till tränare och lagkapten i SHL om det finns en machokultur och om den i så fall är ett problem. Och det var flera som svarade att nej, det finns inte och det är inget problem. Och kanske är det väl ändå där man har problemet, att man problemet själv inte ser det.
Nej, exakt.
Man ser inte att det här är någonting snedvridet.
Klara och Mikaela, det var ju för sig ett exempel. De är ju sådana som riktigt håller på att ha hatattacker mot varandra. Men de är som ett extremt boxningsexempel.
Det är väl också liksom överlag inom boxningen.
Ja, det
de hela äggar ju varandra så enormt mycket.
Men det jag tänkte på också, det var ju att Sebastian Larsson, det fick vi här nu på Twitter också, att han uppges ju ha skrikit saker. Då blir det att ta upp tråden lite då med, apropå det vi hade inom hockeyn, med Sylvegård som blev avstängd. Och många hörde av sig och säger det här, om han ska bli avstängd för att säga såna här saker som Sylvegård gjorde i SHL, nedlåtande saker, diskriminerande och så. Det startar en våg som vi aldrig kommer få stoppa, för det sker så ofta och så vidare. Det kommer bli mängder av avstängningar. Jag tror jag svarade någon som skrev det, men då får vi ta mängder av avstängningar tills man får ordning på det. Men det blir ju svårt om man måste ju ha, som i det fallet var det domaren som uppenbart hörde det och som anmälde Sylvegård. Så det går ju liksom inte att titta på så här TV-bilder efteråt. Vi tycker att Sebastian Larsson ropade det här.
Nej, men alltså, det är inte okej. Okay. Är det så att någon skriker horunge, var det väl det? Det var jävla bögjävla eller vad det var i hockeymatchen, det var horunge här eller vad det nu är för någonting. Spelar ingen roll.
Nej.
Det spelar ingen roll, det är inte okej. Okay. Det är inte okej, okay. Vi säger nej till det. Och att det inte går att ta bort, jag tror inte på det. Jag tror att det går alldeles utmärkt. Kan man påvisa att han har sagt det, det är tydligt att han har sagt det, anmäl och stäng av. För mig är det inget konstigt.
Nej.
Inget konstigt alls. Men Stockholms fotbollförbund, eller om det var hela Sverige, men Stockholms fotbollförbund vet jag, införde nolltolerans mot den här typen av uttryck som vi pratar om. Och när man säger könsord, när man missar och såna här saker. Liksom. Det var en rött kort direkt. Och det var ju en hejdlös massa röda kort i inledningen. Men vad hände sen?
Jo, sen försvann det.
Jo, de kom till rätta med problemet. Mm. Och antalet röda kort och grova utvisningar till följd av språk, ett dåligt språkbruk, försvann.
Ja, men så är det ju. Och jag menar, jag tycker det är så lustigt de här som säger att ja, men så här har det alltid varit. Jo, men samhället går ju framåt. Liksom. Förut hade vi inte internet, exakt. Vi har internet idag. Alltså, allting utvecklas ju, allting går framåt. Absolut att man kan ha gnabbas lite och snacka lite, men det måste ju kunna vara på en rumsren nivå.
Ja, men det är inte 2018 års språkbruk. Nej. Vi säger nej till det. Och jag tycker, för mig är det en jätteenkel historia. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt. Har han sagt så och det kan påvisas, anmäl och stäng av. Då så, då går vi vidare.
Då går vi vidare med att tacka alla som hört av sig om vårt intro. Och tack Östgren som är en sån här hovleverantör av olika typer av introsiffror. Micke R och Micke W65, Åsa Håkan Blåtand som han heter på Twitter. Joakim Ulvebrand, Patrik Riddersborre och Marcus Karlsson. Kanske särskilt Marcus som också la till det här att han hittade vår podd för ett halvår sedan när jag startade min cancerbehandling. Och hade många kortisonnätter, vaken fram till 4-5 på morgonen. Lyssnat i fatt på ett antal program och nu kör jag sista behandlingen denna vecka. Vi hoppas att allt går bra för dig, Marcus. Och jag undrar också med dig, Camilla, för du drabbades ju av denna fruktansvärda sjukdom här tidigare. Och hur mår du?
Ja, men jag gjorde ju det för snart 2 år sedan, inte fullt 2 år sedan än. Vilket var fruktansvärt såklart. Liksom, jag trodde att jag var odödlig, men det var jag uppenbarligen inte. Och det var ju en veckaklocka i sig. Idag mår jag jättebra och ja, men lever som vanligt. Men så är det ju med cancer att man, har man fått det så går man på regelbundna kontroller ganska länge. 5 år är det som gäller för mig.
Mm. Är man orolig liksom
med jämna gång att kontroller?
Har någonting har blossat upp eller så? Eller?
Ja, men jag tror att man får jobba med den där oron. För det är klart att den, när du en gång har varit med om att det där du aldrig trodde skulle hända, faktiskt hände, så blir man mycket mer känslig och inser att jo då, jag kan drabbas. Så det är klart att inför varje gång man ska gå tillbaka dit och vet att man ska få ett besked, bra, dåligt, så håller man andan lite. Och det blir en form av urladdning. Men däremot så jobbar jag väldigt mycket med att försöka tänka positivt och liksom bestämt mig för att ja, men nu, det jag vet nu är att jag är frisk. Och då måste jag ju vara glad för det och leva och må på bästa tänkbara sätt. Jag kan inte spendera mitt friska liv med att oroa mig för att bli sjuk igen.
Och de som tar den kampen, jag är så otroligt fylld av beundran för dessa människor som slåss. Och verkligen, allt vi kan göra för att stötta, kan vi göra en podcast som kan hjälpa den här Marcus som skickar in, då ska vi göra ett avsnitt till. För alla är en del av kampen.
Krama den där kärlekspåsen lite, den gula. Du har ju 2 påsar. Vi ska snart ha tag i den olyckspåsen, men det känns som fel läge just nu när vi har pratat om det här.
Jag är ju väldigt glad att få se dem IRL, så att säga. För jag har ju funderat mycket på hur ser de egentligen ut.
Det är små mästerverk ju.
Ja, men verkligen. Det är väldigt bra jobbat. Och sprider lite glädje tycker jag, i alla fall den här.
Men olyckan där, är ju, men den är med det lilla locket på här och knappen och det där, den är också elegant. Det
ligger hemska grejer. Snart ska du få berätta om någonting märkligt ur olyckspåsen. Men först då en sväng till då, lite grann apropå sjukdomar och så, men också kärlek. Kristoffer Berg hörde av sig från förra veckans kärleksbombning som Jens Fjällström höll i. Efter Fjällströms väldigt fina hyllning skriver han. Han har gått in på sporthusetpodcast.se och hittat det här via kontaktformuläret. Efter Fjällströms väldigt fina hyllning av Lennart Johansson i senaste podden så tänkte jag att detta borde ju gå fram till Lennart som alltså snart fyller 89.
5 november fyller han 89.
Var om några dagar. Jag hade läst att han mått dåligt senaste tiden, Lennart, och hans fru gick nyligen bort. Vi är ofta väldigt duktiga på att hylla våra stora, men tyvärr sällan under tiden de lever. Min storebror har Lennart i sin närhet, så jag tipsade honom om hyllningen i podden. Idag ringde min bror tillbaka och lät meddela att Lennart Johansson har lyssnat på hyllningen och han blev väldigt glad. Han var också väldigt noga med att min bror verkligen skulle framföra hur tacksam han var över att jag uppmärksammade detta och förde det vidare till honom. Så nu vill jag gärna framföra det till er.
Så fint och så och det är ju så sant som han säger att ofta så kommer ju de här hyllningarna när personen i fråga faktiskt har gått bort, vilket ju är oerhört synd.
Ja, det var ju en alldeles utmärkt hyllning. Den var ju mitt i prick.
Du känner det.
Den var ju mitt i prick. Lennart Johansson är ju en av Sveriges största idrottsledare genom alla tider. Jag vet att Jens framförde att han tyckte att det var den största. Det är Arne Ljungqvist har gjort väldigt mycket för svensk idrott och Gunilla Lindberg genom sina många, många år med Internationella Olympiska Kommittén och arbete med exekutivkommittén och annat, alltså höga positioner, och inbillar jag mig en påverkande kraft i en viss moderniseringsprocess. Självklart kan man tycka att det går för långsamt, självklart kan man tycka att det är pamperi och annat, men jag tycker att Lennart Johansson är ju där uppe utan tvekan.
Jag tycker varje gång man hör Lennart Johanssons namn bara komma på tal så så ler jag. För det känns som att han står för något så fint och genuint inom fotbollen, och det behövs som en påminnelse liksom.
Och vi separerade ju påsarna för en tid sedan just för att kunna ha dokument, viktiga idrottsdokument som inte går under rubriken kärleksbombning, och satte upp den här rubriken. Jag är olyckan, olet olyckan, dobi 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 dolyckan, krasch och bang lyckan, gnissel och pang lyckan, så akta er för mig, annars händer en grej. Olyckspåsen i sporthuset.
Just det, i olyckspåsen drogs ju en kille som heter Boris Onischenko. Vi blev rätt överraskade alla som hörde den här namnet. Jag hade aldrig hört det. Men så kom jag ju på att jag ju visste. Och rubriken här blir Boris besöker Brezhnev.
Mm.
Eller...
Vilken alliteration.
Ja. Eller när Onischenko blev Dishonischenko. Dishonesty.
Oärlighet. Imponerande.
Och låter så här. Det var en problematisk tid för Internationella olympiska kommittén det här. OS 1976 i Montreal kan kommas ihåg för svårt ekonomiskt bakslag, arrangörsbekymmer och flera avhopp av politiska eller idrottspolitiska skäl. Det var alltså länders atleter som hoppade av. I flera tillfällen märktes protesterna först när tävlingarna skulle starta. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men så var det. Det kunde stå en boxare och vänta på match, men någon motståndare kom inte. Eller så var det ett fotbollslag på plats, värmde upp, men tomt på andra sidan. Stora rubriker om detta såklart. Parallellt med detta rasade kostnaderna iväg för Montreal OS på ett närmast hysteriskt sätt. Jag hoppade faktiskt till när jag satt och läste i The Guardian som skrev om det här nyligen. De skriver att spelen skulle från början ha kostat Montreal 1,1 miljarder dollar. Det blev mer än 10 gånger så dyrt. Fruktansvärda summor pengar pratar vi om. Och staden Montreal höll på med avbetalning av dessa olympiska spel i 30 år. Sista slutregleringen gjordes 2006. Hur som helst, inte sällan ersätter det faktiska tävlandet det mesta av sådana här motigheter inför. Och det blev så den här gången också, därför att första tävlingsdagen så rullade igång med gymnastik. Rumänska Nadia Comăneci drog absolut max uppmärksamhet i tävlingarna, fick maxpoängen 10 på 10 och alltihopa. Och så började världen snacka sport igen. Men Boris Onischenko var 38 år i samband med spelen i Montreal. Stor stjärna i modern femkamp, trippel individuell världsmästare och regerande silvermedaljör för Sovjetunionen i lagtävlingen från München 1972. Och även den här lagtävlingen i Montreal 76 hade börjat bra för Sovjet. Fjärde plats efter hästsporten dag ett i den här moderna framgången, femkampen, och de bästa sovjetiska grenarna var kvar. Dag två, fäktning. Och då fungerade det så att alla skulle möta alla. 46 matcher skulle genomföras på vardera 3 minuter. Men så snart en enda träff registrerats på en av atleterna så var matchen över och in med en ny match. Det fäktades i rasande fart och skulle hålla på i 12 timmar. Onischenko inledde den här fäktmomentet mycket bra, 4 raka segrar. Det var i och för sig väntat, mycket skicklig, enorm skicklighet i just fäktning. Den första britten han mötte, det var en känslös figur. Och även den andra förlorade. Men det här var Adrian Parker som förlorade. Och han reagerade. Ni kommer ihåg jag sa att det räckte ju att få en träff så var matchen förlorad. Och Onischenko hade fått en träff registrerad. Men Parker kunde inte förstå hur det här gick till. Han märkte inte att värjan... För det är värjans främsta punkt ska ju träffa. Och så att ni vet, värjan böjs så där lite stiligt. Mm. Va? Och då ska det vara motsvarande en vikt på 750 gram för att du ska uppnå den här effekten. Och det var ingen träff, menade Parker på. Men det elektroniska systemet visade annat. Parker var förvånad. Han misstänkte någon typ av tekniskt fel. Ingen fusk, absolut inte. Men någon typ av tekniskt fel på något sätt. Kalla på arrangörerna, de ville inte titta på det. Det var många fler matcher som skulle gå. De övriga atleterna tyckte vilken tid det tar. Men hur som helst, tekniska utrustningen och alla kopplingarna gick sig igenom. Men man fann inget konstigt. Parker stod på sig och till slut, inte utan motstånd från övriga i hallen och från arrangörerna, det tog alldeles för lång tid det här, så blev det en notering gjort i officiella matchprotokollet kring en konstig träff. In till detta, vad heter den där banan där de håller på att fäktas? Hur som helst, in till den. Jim Fox står där och tittar. Han är den näste som ska fäktas mot Onischenko, han är också engelsman. Och han hade sett att Parker hade haft synpunkter, det hade alla sett. Och han hade sett matchen, han var överraskad. Det var ju ingen träff. Och att de inte märkte någonting var konstigt. Och då säger han så här, Fox: jag var beredd på att det var något form av tekniskt fel som de inte hade hittat. Så när matchen kom igång, Fox mot Onischenko, så gör Onischenko ganska tidigt ett första utfall mot Fox och han backar raskt och vikt och smidigt. En träff är aldrig nära. Men vad tror ni händer? Bing! elektroniska tavlan lyser upp. Fox förlorar, Onichenko vinner. Nej, det är nog fel. Obviously är det nog fel, sa 36-årige Fox. Han var ju militär från början dessutom. In med arrangörerna igen. Och den här gången så tänker man, nej, men det är något som inte stämmer. Så vi måste titta på det här. Det kan vara något fel i kopplingen mellan värja och elektroniska systemet. Så man beslagtog också värjan. Det försökte sovjeterna att... Den har försvunnit, sa de. Värjan försvann snabbt, men det var en som såg, nej, nej, det är den där. Det är ingen snack, ge mig den. Och då säger vi ska undersöka det här. Och då blev de en aning överraskade. Det blev inledningsvis bara ett par stycken som tittade på den här, men sen började de ju plocka isär värjan. Och helt plötsligt kom fler och fler och fler funktionärer till platsen och finner väldolt i själva handtaget, omöjligt att upptäcka om man nu inte monterar isär värjan, en kopplingsutrustning med sensorer. När en knapp trycks in så sänds en signal från sensorerna till den elektroniska mottagaren och en träff registreras. Detta var planlagt. Det var ingenjörsmässigt framtaget med den absolut främsta tekniken. Vi pratar uppenbart fusk. Skandal, skrek hela arenan och hela internationella olympiska kommittén och hela idrottsvärlden. Sovjetiska olympiska kommittén intog först avvaktande hållning, beklagade att en del av den använda utrustningen i fäktningsmomentet inte uppenbarligen höll korrekt standard. Men det vände snart. Onichenko pekades ensidigt ut som den som fuskas. Han uteslöts ur sovjetiska truppen, vilket var först sen motsvarande beslut redan var fattat för övrigt av IOK. Boris kallades för Disonichenko, oärlig, och tvingades lämna Kanada mycket snabbt. Ingenting hördes av honom på ett par månader. Men sen kom rapporten att Onichenko hade kallats till Kreml för att förklara sig för president Leonid Brezhnev. Det var ingen hyllning. Enligt uppgift fick Disonichenko böta 5000 rubel och framförallt han sparkades ur den ryska röda armén. Enligt samma uppgifter ska han ha återvänt till Kiev i nuvarande Ukraina och landat sitt liv som taxichaufför. Ett av olympiska spelens största fusk genom tiderna i Montreal OS 1976. Boris Disonichenko.
Ja, det är helt otroligt. Alltså.
Vilken jäkla story.
Alltså det måste ju finnas en film om det här.
Det borde finnas en film om det.
Det måste ju finnas någon film om det här. Vilket filmmanus.
Men jag tror verkligen. Jag har inte hittat var han är någonstans nu. Var han tog vägen sen. Det här taxichaufför, det finns beskrivet på några ställen. Men det är svårt att göra film när han är borta.
Man tänker ju Sibirien direkt. Men för det jag undrar är bara, när det är sån ingenjörskonst bakom fusket, så borde det ju vara kommit från högsta ort. Det är knappast Boris själv som har suttit och meckat med där. Och sen offrar de honom och bara stöter ut honom som den enda ansvariga för att ha sina egna ryggar fria.
Jim Fox säger här,
vi vet alltså, ju deras utbredda fusk som Sovjet och Ryssland i olika sammanhang har använts av.
Och det var ingen skillnad i den här tiden. Därför att till exempel DDRs Bob hade de använt någon form av låga och blås på medarna, eller vad heter det? Innan de kastades ut i Bob-tävlingen då för att värma upp och det går fortare då på något sätt. Och det var diskussion om det från ett av de tidigare olympiska spelen före det här. Så det var rätt upprört i riktning mot öst och östra Europa vid den här tiden också. Och Jim Fox säger att han kände ju, han har ju nästan alltid fäktats mot Boris. Och de kände varandra lite grann. Mm. Och han hade tyckt att det var en rätt trevlig figur så där. Jim Fox säger om Boris att Boris hade blivit 38 år och försökte hänga sig kvar och byggde sitt fortsatta liv.
Men satt han och mecka själv med det där då?
Ja.
Det känns helt osannolikt att jag ska sitta och mecka med den där, världens kopplingar då, skicka sensorer och signaler.
Han lämnade arenan och det Jim Fox möttes utav, det var hans undfallande blick som sa I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Så gick han bara. Kan inte Camilla vara den som får dra ur kärlekspåsen?
Jajamän.
Det här har jag ju längtat efter. Är de handskrivna, de här lapparna?
Ja, det är jättesvårt att se vad det står.
Ja, det är då. Ja, jag skriver.
Jag blir nervös nu.
Jag skriver som en kratta, men det är ändå bara hälften.
Fick du med två där eller?
Nej, det här är väl en, va?
Ja, det är,
ja, det är inte
det är
en.
Bara
en.
Dåligt ihopvikt bara.
Ah, den här tycker jag känns kul. Fast har vi inte haft den redan? Kajsa Bergqvist.
Oj, nej, den har vi nog inte haft.
Kajsa Bergqvist, 2-0-1. De står och klappar sig på låren signifikativt. Tar de sista stegen fram, kommer fram med två steg bak, kliver upp där. Hon klarar! Kajsa Bergqvist, 2-0-4!
Det är klarar eller klarar inte är lite grann grejer. Klara eller river. Och i tre steg var det övertramp eller inte. Rödflagg, nej, ja.
Ja, det är det handlar om, det är korrekt.
Tommy skulle kunna köra den här rakt av. Ja, nej, men jag, pangbom.
Faktiskt så hade bevakat Kajsa Bergqvist oerhört intensivt under, får se nu, 97 till 07 kan man säga, 10 år. Så att jag körde, jag kunde nästan väcka mig i sömnen och köra det. Hon var ju med i alla stora mästerskap och va, men det ska, det, den där tar jag ju gärna, om det är okej.
Okay. Mer än gärna, det känns ja. Som att det är din. Ja. Den är skriven till dig, av dig.
Tack Camilla, vad kul att träffa dig.
Ja, men väldigt kul.
Lycka till med den blivande tillkomsten.
Tack snälla.
Hälsa Tobias lycka till för Modo Hockey.
Det ska jag göra.
Följ alla sändningar vi görs. Oavsett om det är hos Tom eller hos
men mig. Också, vi vill ju att du återkommer då och då i sporthuset.
Jo, men det gör jag ju. Jättegärna.
Kan jag skriva in dig i vår panel här, eller?
Ja, det tycker jag. Om jag får äran att komma tillbaka efter det här.
Vi har ju då...
Jennifer
Wegerup är ju med på ett hörn.
Och vi har ju sagt att vi gärna... Jätteintressant att lyssna på.
Ja, men visst. Och vi har sagt att vi gärna spelar in hemma i hennes Rom.
Ja.
Roma. Och det är klart att jag har inte emot att åka tillbaka till Övik. Har de lagt igen de här gigantiska hålen som är från flygplatsen?
Som Mats Ramberg sa, det här skumpandet med flygbussen. Boom, 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 boom.
När kärlen går ur så smäller de där stora hålen upp, va? Så det är 2,5 mil in från flygplatsen.
Camilla ser faktiskt helt frågan ut.
Ja, jag tror att de måste ha lagt igen. Men det är en snirklig väg från flygplatsen. Rätt lång sådan också.
Tack Camilla och alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Tack snälla.
Ja, tackar. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.